en podcast från Aftonbladet.
Now, in a historic shift away from neutrality, both Finland and Sweden have taken steps towards joining NATO. The move is prompted by concern for their own security in the wake of Russia's invasion of Ukraine. But there is one problem. NATO member Turkey could use its veto power to block the expansion.
Ja, snart är vi där, i North Atlantic Treaty Organization, NATO. I helgen så fattade regeringen det historiska beslutet att skicka in en ansökan till militäralliansen. Sverige har varit alliansfria och i stort sett neutrala i över 200 år, men snart så kliver vi alltså in i en helt ny era. Och det kan tyckas ha svängt fort och varit ett förhastat beslut, men vi vet alla varför. Rysslands invasion av Ukraina har förändrat världsbilden och säkerhetsläget. Men alla är inte förtjusta över beskedet. Turkiets president Erdogan säger blankt nej till att Sverige ska gå med. Och han kan stoppa Sverige från att bli medlemmar eftersom alla 30 nationer i NATO måste säga ja till ett nytt land. Men det spekuleras mest om Erdogan gör allt detta för att få igenom saker för egen vinning och att USA i slutänden kommer tvinga Turkiet att godkänna Sverige. Sverige har under många år nu sett som ett fredligt och jämställt land som är humanitärt och som verkar för fred i världen. Hur kommer bilden av Sverige förändras i utlandet när vi nu blir medlemmar i NATO? Och vad kommer vårt medlemskap betyda för vår utrikespolitik? Och vad kan vi vänta oss för svar från Ryssland? Ja, frågorna kring Sverige och NATO är många. Vi ska försöka få svar på några av dem i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren och du lyssnar på Sveriges största nyhetspodd. Nu säger jag hej och välkommen till Daily, Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator.
Tack så mycket.
Wolfgang, Sverige har alltså fattat beslutet om att gå med i NATO. Ansökan kommer skickas in när som helst. Vad innebär det här nu då för våra relationer med länderna i NATO?
Ja, det innebär ju att vi kommer mycket närmare dem, så att säga. Vi blir ju medlem. Förut har vi varit väldigt, vi har ändå varit nära, men vi har ändå stått utanför organisationen. Så att det är klart att det innebär en väldigt stor skillnad. Och det är också en stor skillnad för Sverige som ju har varit alliansfritt så väldigt länge, åtminstone på pappret. Och plötsligt så är vi nu med i en stor militär allians som dessutom backas upp av ett kärnvapenparaply. Så att det är en väldigt stor förändring, det är det.
Vilka länder i NATO kan vi känna oss extra trygga med?
Vi kan nog känna oss extra trygga med de flesta, skulle jag vilja säga. Men vi har ju otroligt bra relationer med Storbritannien exempelvis. De har ju till och med gett en skriftlig garanti om hjälp nu då under den här övergångsperioden. Och vi har fått liknande garantier från Frankrike, Tyskland och USA, fast då inte skriftliga utan muntliga. Jag skulle säga att det är väldigt få länder i NATO som vi så att säga inte känner oss bekväma med. Det finns några sådana. Turkiet kan vara ett sådant land. Det finns en del Nordmakedonien, Kroatien, de här nya länderna som har kommit med, som vi inte har riktigt samma relationer med som många av de andra nordeuropeiska länderna.
Vi ska återkomma till Turkiet alldeles strax, men vad kan Sverige bidra med då?
Sverige kan bidra med ganska mycket. Dels så bidrar vi med vårt geografiska läge. Vi har ju ett väldigt strategiskt läge, och man pratar ju ofta om Gotland som en sån här ö som ryssarna gärna skulle vilja ta ifall det blev krig med NATO, därför att då skulle man kunna kontrollera Östersjön. Och därför är det väldigt viktigt för NATO att vi nu blir ett NATO-land och att det här området, både Finland och Sverige då, ingår i den här militäralliansens försvarsplanering och i försvar. Och med Finland som medlem så får man ju en 135 mil lång gräns direkt gentemot Ryssland. Och den gränsen har ju tidigare så att säga gått till ett alliansfritt land, och nu går den till NATO. Och det är också så att de här två ländernas inträde i NATO, om det nu blir av, vilket det förmodligen blir, innebär ju en stor förlust för Putin, både prestigemässigt och försvarsmässigt, därför att han satt ju som krav att NATO inte fick utvidga sig och att specifikt inte Sverige och Finland fick gå med. Och nu är det precis det de gör, vilket ju gör att det blir precis tvärtom mot vad Putin hade tänkt sig.
Du var inne lite på det här med Turkiet, för det är ju så att Turkiet har de senaste dagarna opponerat sig mot att Sverige ska gå med. Och i måndags kväll så sa president Erdogan bestämt nej. Varför vill han inte att vi går med?
Alltså det turkarna säger är, det har varit lite olika skäl, men det som har utkristalliserat sig nu, det är liksom att Sverige har ett vapenembargo mot Turkiet sedan Turkiet invaderade norra Syrien och en invasion mot kurderna där. Det vill Turkiet att vi ska upphöra med, och Finland har samma vapenembargo. I Sverige finns ett antal personer som är oppositionella mot regimen i Turkiet. Det är både kurder och turkar. Erdogan är expert på att kalla folk terrorister. Alla som inte han gillar är terrorister. Och så hävdar han då att Sverige härbärgerar ett antal terrorister som skulle vara medlemmar i PKK och andra organisationer som han inte gillar. Och då vill han att Sverige ska utlämna dem till Turkiet. Och det har ju Sverige, antingen har man inte svarat eller så har man vägrat att göra det. Och det kommer ju inte Sverige att kunna backa på, så att säga. Och sen är han allmänt irriterad på att Sverige ofta kritiserar Turkiet för brott mot mänskliga rättigheter. Till exempel att man fängslar en massa journalister, man lägger under sig domstolar och mediebolag och sådana saker. Och man styr mot en allt mer auktoritärt styre, och det har Sverige väldigt öppet kritiserat, och det gillar inte Erdogan.
Kommer vi kunna fortsätta kritisera Turkiet för detta om vi är med i NATO?
Ja, formellt kommer vi kunna göra det. Men det är klart att är man medlem i samma organisation så blir det ju kanske lite svårare att upprätthålla den här kritiken på samma sätt. Det kanske lätt blir så att man tänker sig för en extra gång innan man kritiserar, just därför att då kan man riskera man också få kritik från andra medlemmar som tycker att varför bråkar ni med Turkiet? Vi är ju med i samma försvar, vi ska försöka visa enighet här nu. De där grejerna får ni lösa på annat sätt, liksom. Håll inte på att ge massa offentlig kritik. Så kan det ju bli. Så att det är ju helt klart så att Sverige riskerar att förlora en del av sin självständighet i utrikespolitiken.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, sen är det så att alla länder i NATO måste godkänna ett nytt land, vilket i praktiken skulle göra att Turkiet skulle kunna stoppa Sverige. Men jag vet att du tror att det inte kommer bli så.
Nej, jag tror inte det. Och det baserar jag på olika saker. Dels att Turkiet inte har kommit med de här invändningarna tidigare. Alltså nu har det ändå pågått en process under några månader när det har varit uppenbart att Sverige och Finland funderar på att gå med i NATO. Och NATO har uppmuntrat det här. Alltså det har ju varit enorm uppmuntran från massvis med länder, med USA, Tyskland och NATOs generalsekreterare och så vidare. Och Turkiet har inte sagt ett ljud. Och plötsligt nu så har man kommit upp med en massa grejer. Och det får mig att dra slutsatsen att det här handlar inte om att de i princip har någonting emot Sverige och Finland, utan det handlar om kohandel. De vill ha någonting i utbyte för att släppa in Sverige och Finland, och nu ser Erdogan chansen att få det.
Kommer han få igenom sina krav?
Det tror jag inte. Men jag tror inte heller att Sverige kan liksom inte backa på de här punkterna, utan det krävs liksom ett inblandning från USA och andra länder, andra stora NATO-länder som talar Erdogan till rätta, och som kanske då han kanske kan få någonting från dem som han vill ha, men jag tror inte han kan få det här som han vill ha från Sverige, och jag tror inte att han egentligen att det är så akut för honom att få det här han vill ha från Sverige, utan det är bara ett sätt att liksom försöka utverka eftergifter i ett läge där han ser att han kan göra det hela tiden.
Sen är det ju så, Vladimir Putin, Rysslands president, har ju sagt att han egentligen inte tycker att det är något större hot att Sverige och Finland går med. Men det finns även en relation mellan honom och Erdogan. Hur påverkar allt det här, den relationen?
Ja, och det finns ju misstankar om att det finns ju de som säger att det, nu går Erdogan Putins ärenden genom att försöka stoppa Sverige och Finland från att gå med. Jag tror inte att det är hans främsta syfte, men det är ju helt klart så att Putin och Erdogan har en ganska bra relation. De verkar komma bra överens med varandra, och det var ju också i Turkiet som de här fredsförhandlingarna hölls initialt mellan Ukraina och Ryssland innan de mer eller mindre bröt ihop då. Så att de har ju väldigt nära relationer med varandra, det ska man inte glömma.
Wolfgang, internationellt så har man sett oss som militärt alliansfria i många, många år. Vad innebär det här nu för synen på Sverige?
Ja, den kommer ju ändras, naturligtvis. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att det här har ju varit en lång process där vi under en lång period har kommit närmare och närmare och närmare NATO. Så att man måste ha varit ganska blind om man har betraktat Sverige som helt alliansfritt under de senaste 10-20 åren. Men det är klart att det blir ju en annan sak när vi blir medlemmar på riktigt. Då kan vi inte ens längre sprida den här bilden av att vi är alliansfria, utan då är vi ju med i NATO. Och det betyder någonting, och det betyder att vi andra länder, framförallt i tredje världen, kommer att se annorlunda på Sverige än vad de har gjort tidigare.
Du var inne lite på det tidigare om hur det här också påverkar oss utrikespolitiskt sett. Vad innebär det? Vad kommer hända med vår utrikespolitik?
Alltså formellt så är vi ju fortfarande utrikespolitiken självständig. Det är inte så att NATO styr Sveriges utrikespolitik. Men det blir ju ändå så, och särskilt i ett sånt här läge som det är nu så att säga, så krävs det ju en väldigt mycket mod och styrka för att våga gå emot en konsensus inom NATO om i en viss fråga. Till exempel när det gäller Ryssland, Putin eller Ukraina. Så att det blir ju svårare för Sverige att vara den här lite oberoende rösten. Det är precis som när vi gick med i EU. Då, det är klart att vi kan fortfarande kritisera andra EU-länder och vi kan ha olika åsikter i olika frågor, men vi rättar ändå in oss i ledet på ett annat sätt än vad vi gjorde när vi inte var medlemmar. Och det tror jag kommer att bli samma sak i NATO, att vi kommer att bli lite mer försiktiga och lite mer diplomatiska i hur vi uttrycker oss.
Så vilka negativa konsekvenser kan det få för Sverige att vi går med i NATO?
Alltså den negativa konsekvensen, jag tror inte att det blir att utrikespolitiken i sig kommer att innebära så mycket negativa konsekvenser, annat än att vi kanske inte betraktas som lika goda längre av omvärlden. Men en negativ konsekvens kan ju bli att vi blir tvungna att skicka militär, eller vi blir tvungna att hjälpa länder som vi kanske inte känner att vi normalt sett skulle hjälpa om de hamnar i krig och konflikt.
NATO startade ju inte förrän efter andra världskriget, men varför anses nu det ryska hotet vara så mycket värre än till exempel de två världskrigen som Sverige upplevt, liksom att man vill offra den här alliansfriheten?
Nej, men här ser man ju nu att alltså Ryssland är berett att attackera ett fredligt grannland. I och för sig som då ingår i det som kallas den ryska intressesfären som tidigare då, men ändå ett självständigt land som vill dra sig västerut. Och då har Sverige dragit slutsatsen, precis som Finland, att det här ändrar helt och hållet spelreglerna. Det innebär att nästa gång så kanske Ryssland attackerar Finland eller Sverige. Och då står vi ensamma, och särskilt om Finland nu går med i NATO och Sverige inte med i NATO. Då har vi ingen att samarbeta med, för vi har ju samarbetat väldigt nära med Finland. Även om vi har det här samarbetet med NATO som vi skulle kunna fortsätta ha ändå. Men vi har liksom ingen garanti för att någon kommer att till vår undsättning. Och det får vi ju då när vi går med. Och det är väl liksom, rädslan har skiftat form så att säga. Förut var vi mer rädda för att ryssarna skulle bli sura om vi gick med i NATO. Att det skulle på något sätt utlösa någonting. Nu är vi mer rädda för att ryssarna verkligen ska agera militärt mot Sverige. Och då är vi beredda att ta den här risken att gå med i NATO, även om ryssarna blir sura.
Sen har ju Putin sagt att han inte tycker att det är något större hot, vi var inne lite på förut, men att han ändå kommer på något sätt agera mot att vi faktiskt går med, och att det kan komma i form av cyberattacker eller hybridattacker eller vad man nu kallar det. Vad tror du kan komma att hända?
Alltså, dels så tycker jag då att han säger att han inte ser det som ett hot, men det, samtidigt så säger han ju andra meningen att om NATO stärker sin närvaro i de här länderna som Sverige och Finland, då ser Ryssland det som ett hot mot dem. Så att, det beror lite grann på hur man tolkar honom. Men jag tror ju att sådana här kränkningar av luftrummet eller av Sveriges territorium på andra sätt, påverkansoperationer, cyberattacker emot elförsörjning, betalningssystem, sådana saker som ryssarna tidigare har visat att de är bra på. Det får vi nog räkna med att sånt kan hända inom de närmsta veckorna, månaderna och kanske också längre tid framöver. Ja, men vi ska ju komma ihåg att det var jättelänge sedan NATO gjorde den stora utvidgningen med de här östeuropeiska länderna. Men det är först nu som Putin har kommit på att oj, det där var inte bra för oss. Nu måste vi sätta stopp för det här. Nu måste vi vrida klockan tillbaka. Så jag menar, om Sverige går med nu och det inte händer så mycket just nu, så kan det hända någonting om 1 år eller om 2 år eller om 5 år. Det vet vi liksom inte. För allting beror ju på den säkerhetspolitiska utvecklingen i stort. Vi vet ju inte ens hur kriget i Ukraina slutar. Liksom. Så vi har ingen aning om hur det ser ut i Europa om 5 eller 10 år.
Vi måste leva på spänn helt enkelt.
Ja, det kommer att vara en väldigt stor spänning och anspänning nu under ett antal år framöver. Även om det skulle bli någon slags fred i Ukraina, så upphör ju inte läget att vara väldigt utsatt.
Tack för idag, Wolfgang.
Tack så bra.
Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs mer om allt som händer på vår sajt, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.